Här är i Johanneskyrkan igen. Det är en massa ungdomar och ledare från Ryttargårdskyrkan här idag som är ute för att vidga sina vyer lite. Jag ber om förlåtelse för allt. Hörrni, vi ska läsa en text ifrån Gamla testamentet, men det är precis så det stryker sista sidan eller sista bladet i Gamla testamentet. Vi går till Malaki bok, profeten Malaki, och läser så här ifrån kapitel 3 och vers 1. Se, jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel. Den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå då han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut. Han sätter sig ner lik den som smälter och renar silver. Han ska rena leviterna och luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar, i gången tid. Mellan gamla och nya testamentet. Bara för dig som är ovan vid Bibeln, Gamla testamentet kan man säga förenklat är berättelsen om Israels folk. Nya testamentet är berättelsen om Jesus. Bara för att vi ska vara med lite. Och mellan Gamla och Nya testamentet finns det som ett slags tjockt draperi av tystnad. Åtminstone när det gäller skrift så är Gud tyst i 400 år efter det vi läser här. Han verkar naturligtvis, men inte på det sättet så att det blir bibeltext av det. Och 400 år är en ganska lång tid. Malaki, han är sist i raden och hans text avslutar den 39 böcker långa judiska bibeln, Gamla testamentet. Och det är som att vi liksom lämnas här med det sista som Gamla testamentet har att skicka med. Precis innan dagens text så finns det en vers som vi nog måste få liksom binda ihop med detta för att det här ska bli begripligt. Hela Malaki bok är uppbyggd på ett antal frågor. Gud frågar saker, folket frågar saker, och här, precis innan vi kom in i texten, så är det folket som frågar och så säger de: var är Guds rättvisa? Och vi kan förstå av det här sammanhanget att Gud faktiskt verkar tycka att frågan är lite tjatig. De har upprepat den här massor med gånger. Men låt oss liksom fånga bakgrunden till det här textavsnittet för att fatta vad vi håller på med nu. Folket har varit med om den största katastrofen i deras historia. De har förts bort i fångenskap till Babylon. År 537 har de återvänt därifrån från fångenskapen. De har byggt upp det raserade templet ungefär runt år 516. Ni är med på att vi är före Kristus nu. Och därför så räknar vi liksom ner. Så 537 kommer de tillbaka till Jerusalem. Någon generation, eller 20 år senare ungefär, så håller de på och bygger upp templet. De har varit med om en religiös väckelse under Esra. Och de har återuppbyggt Jerusalems murar under Nehemjas ledarskap. Och ändå är det som att det är inte riktigt som förr. De har inte återfått någon slags liksom känsla av härlighet och glans som fanns förr. Utan det är lite beige och det är lite off. Och vi möter ett folk som är i något slags kollektiv depression. Och det de verkar ha drabbats av, det är två saker förenklat. För det första, de är osäkra på Guds förbund, på hans kärlek till folket. Vart har till exempel den där utlovade kungen tagit vägen som det har pratats om och som det har skrivits om? Och så är de tyngda av vad som verkar vara tillvarons djupa orättvisa. Det går de onda väl och inget verkar rimma med löftena om en rättvis Gud. Känner du igen dig? Det ser inte ut som att världen sitter ihop. Det ser inte ut som att Gud griper in mot ondskan. Du som har berättat i skolan till exempel att du är kristen. Jag misstänker att du kanske någon gång har fått höra, aha, och vad gör Gud åt all ondska då? Alltså det här är ju djupt mänskligt. Hur orättvis får världen vara och hur tyst kan Gud vara i den frågan? De sliter med detta, folket i Malaki bok. Och det här blir ju också berättelsen om oss då. Kan man lita på Guds trofasthet? Och kan man lita på hans rättvisa? Kort sagt, kommer Gud att besöka oss igen? Det är vad som hänger i luften för det här folket. I Hesekiels bok, en av de andra profeterna i Gamla testamentet, så läser vi om hur Guds härlighet på grund av folkets otrohet lämnar templet i Jerusalem. I kapitel 10 och kapitel 11 i Hesekiels bok så lyfter härligheten från templet och går därifrån. Men här är det som att vi får, och vi kommer tillbaka till den där härligheten. Men i den här texten nu då, så får vi något slags svar, eller åtminstone någonting att hålla i när vi funderar över var Guds rättvisa är. Gud ska sända en budbärare. På hebreiska heter det Malaki. Hela boken heter budbärare. Och det är som att profetens namn, som så ofta i Gamla testamentet och i profetlitteraturen, blir en hint om själva budskapet. Men med Guds besök kommer en rening. Folket behöver renas. Och om man skulle läsa vidare verserna som kommer efter här, så behöver folket renas från en massa saker som de har liksom kompromissat med. Trolldom, äktenskapsbrott och lögner läser vi i vers 5 här så småningom. Här finns också starka anklagelser mot folkets brist på barmhärtighet, mot de mest utsatta, mot daglönarna, änkorna, de faderlösa och invandrarna. Det här som återkommer gång på gång i Gamla testamentet. Det går inte att vara Guds folk och skita i de här människorna i marginalen. Det ingår liksom i världsbilden. När du dras in i vad Gud gör i världen, så behöver du titta på de här människorna som inte överlever utan din hjälp. Och är ni med på att folket, de klagar på att Gud inte är rättvis? Och naturligtvis handlar det om att det går andra människor väl och inte dem. Det är som att deras klagan på ogudaktigheten slår tillbaka på dem själva. Men ni tror att Gud ska komma till världen för att knäppa någon annan på näsan. De andras synd är det stora problemet. Och det här verkar alltid vara den frommes frestelse. Om bara andras synd inte fanns, då skulle Guds besök kunna inträffa. Det här hör vi i alla tider. Det är det som är fariseernas problem. Och det är det som väldigt ofta har varit frikyrkans problem också. Tänk om bara andra människor inte kladdade ner världen så hemskt. Jag läste häromdagen en berättelse som är från kyrkans tidiga år. Jag tänkte bara dela den med dig. Den låter så här. En gång möttes de äldstes råd i Sketis och fäderna pratade om en broder som hade kommit på fall. Men Abba Pior teg. Till sist reste han sig och gick ut. Han tog en säck, fyllde den med sand och slängde den på ryggen. Sen la han lite sand i en korg och bar den framför sig. När fäderna frågade honom vad detta skulle betyda sa han: säcken med mycket sand, det är mina överträdelser som är många. Jag har gömt dem bakom mig och jag ångrar dem inte. Men min broders småsynder, de håller jag framför mig, jag ältar dem och jag dömer honom. Det är inte rätt att göra så. Jag borde snarare hålla mina egna framför mig, tänka på dem och be Gud förlåta mig. När fäderna hörde detta sa de: detta är förvisso frälsningens väg. Ni fattar va? Vi bekymrar oss allt för ofta lite mer över andras synd än vår egen. Och det verkar Gud försöka påminna dem om genom Malaki här. Ja visst, det kommer rättvisa, men håll i hatten, för då kommer också era liv att lysas på. Det verkar uppstå två budbärare i den här korta texten. Det liksom är lite svårt att urskilja vem som är vem. Någon går före och sen lite omärkligt så växlar det här. Och så anar vi att det är Gud själv som bär bud. Det är Gud själv som kommer med sin närvaro. Och evangelisterna i inledningen av Nya testamentet, de har läst de här texterna som beskrivningar på hur först Johannes döparen kommer och röjer väg för Guds besök. Han förkunnar omvändelse, rättvisa och rättfärdighet och blir på många sätt gamla testamentets sista profet. Han låter mycket mer som de här gubbarna i gamla testamentet. Men det stora besöket, det har med Gud själv att göra. Och det är som att Malaki ser för sitt inre in i framtiden och säger: en dag ska Gud återigen vistas i sitt tempel. Kommer du ihåg vad vi sa för en stund sedan? I Hesekiels bok så står det att Guds härlighet lämnar Jerusalems tempel på grund av deras liksom otrohet med andra gudar. En dag ska Gud än en gång finnas i sitt tempel. Och som det stod här, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär, det är ingen mindre än den högste på besök. Gud själv ska besöka er. Han ska på ett alldeles särskilt sätt besöka världen i egen hög person. Folket i Jerusalem på Malakis tid, de tycker att Gud dröjer. Och det tuffa budskapet, eller det vet ju inte de, men det kommer att dröja ännu längre. Det kommer att dröja 400 år till innan Guds besök. Och då måste vi läsa, Lars refererade till det i inledningen ifrån Lukas 2. Det här är fina grejer. När tiden var inne för deras rening, enligt Mose lag, tog de, alltså Josef och Maria, honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över vad som sades om honom. Den här dagen firar vi just den här händelsen. att Jesus bärs fram i templet. En liten familj kommer med sin förstfödde son, precis som lagen föreskriver. Och enligt den här lagen ska de offra ett lamm. Men det finns ett undantag för de allra fattigaste. Det står här att Josef och Maria offrar två duvor. Och vi förstår av det och av texterna i Gamla testamentet att det här är en familj i marginalen. De är utsatta. Men det kanske möjligen också finns ett lite större perspektiv i det här. Guds lamm behöver inget offerlamm. Han är själv lammet som ska ta bort världens synd. Den rening som krävs för att närma sig en helig Gud, och som Malaki pratar om, en dag ska folket renas. Den reningen kommer han själv med. Och här uppfylls Malakis profetia. I hundratals år har härligheten lämnat templet. Och jag tänker mig när Josef och Maria kommer gående över tempelplatsen där med sin bebis i famnen. Det är man naturligtvis andra bebisar där också, men det är någonting med den där lilla familjen i marginalen med sina duvor som inte har råd med något lamm. Och jag kan, om jag får fabulera lite, så tänker jag mig att när de kommer gående där och närmar sig templet, så är det som att all verksamhet i himlen stannar upp. Änglarna håller andan och plötsligt tar Josef och Maria ett steg. Jag vet inte om det finns någon tröskel där, men ni fattar. Och Gud är efter flera hundra år tillbaka i templet. En gubbe och en gumma fattar vad som händer. Den gamle Symeon, så småningom står det också om Hanna här. Men vi stannar vid Symeon lite. Han har dagligen gått i templet. Och det är så fint det står att han har väntat på Israels tröst. Och han ser. Den gamle mannen har liksom vant sin blick genom sin längtan, genom sin väntan och sina böner. Så han tar det här barnet i famnen, och i hans lovsång får vi reda på vad som precis har hänt. Frälsningen som Gud har berett åt alla folk ligger i Symeons armar. Den lilla bebisen är ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna. Det är vi. Och härlighet åt Guds folk Israel. Här uppfylls löftet på sätt och vis. Åtminstone till viss del. Här ändrar världens öde riktning. Här står gångjärnen och slår i världshistorien. Det är när Gud träder in i världen i Jesus Kristus som allt blir annorlunda. Och samtidigt så är också vi väntande. Känner du igen de här sakerna vi har rört vid här? Var är Guds rättvisa? Var är Guds närvaro? Hur får man tröst? Vad är det du ska höra i dagens predikan? Nu kommer tre punkter. Det var länge sedan jag hade tre punkter, men nu tar vi dem. 1. Gud kommer med räddning. Vad är Guds rättvisa? Guds rättvisa är född i en binge i ett djurskjul. Han tvättade sina lärjungars fötter som en slav. Och Guds rättvisa är upphängd, fastspikad på ett kors. Så räddar Gud världen. Titta på det. Titta på det. Sätt din tro till det. Klamra dig fast vid det. Där finns räddning. Det andra är att han kommer med rening. Det är inte frälsningens avsikt att vi ska fortsätta i synd eller i dömande eller i självupptagenhet. Utan att vi ska få kraft att kliva ur det. Och här finns en inbjudan och en kallelse att liksom sakta men säkert röra oss i riktning mot Guds värld. Att börja formas av Jesus själv. Ni vet, när vi bad syndabekännelsen i början här så bad vi: hjälp mig att se och bryta med mina synder. Det finns någon kraft i det där. Med att både sträcka på sig och säga: ja, det blev fel. Jag står för det. Jag liksom äger det. Och så sätter jag ord på det för att bli en förlåten människa. Och sakta men säkert så börjar nåden och godheten som rör sig i mitt liv att omskapa mig. Det går ofattbart långsamt. Jag blir galen på att det går så sakta. Men Gud verkar med sin nåd. Och det tredje jag vill skicka med dig idag: Gud har inte glömt oss. Folket på 400-talet före Kristus behövde höra det. Kungen kommer och de behövde påminna sig om att det ska ske. Och de behövde förbereda sig för det. Vi lever våra liv mellan ankomsterna. Gud har kommit till världen i Jesus Kristus. Och den är Jesus som nu sitter på faderns, på maktens högra sida. Han ska komma igen. Så vad ska du göra då? Om jag fick uppmuntra dig till något så är det: ta rygg på Symeon och vänta på Guds tröst. Be. Håll hjärtat varmt och förbered dig på Guds besök. Amen. Ska vi be tillsammans? Fader, tack för att du är en rättvis och rättfärdig Gud. Tack att en dag i historiens ljus så kommer du att framträda som den rättvise. Tack för din baklängesrättvisa. Att du visar din rättvisa inte genom att förgöra utan genom att rädda. Tack för mina vänner här i Johanneskyrkan. Tack för vad du gör i allas våra liv. Vi ber: hjälp oss att vänta på din tröst. Hjälp oss att hålla oss nära dig. Hjälp oss att hämta tröst och barmhärtighet ur dig och din godhet. Tack för att du, Jesus Kristus, är Guds tröst, Guds barmhärtighet, Guds räddning och Guds rättvisa. Bind oss vid dig så blir vi fria i relation till allt annat. Amen.